Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-Oil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-Oil.
Det var som att om jag hade varit så himla så här, trög innan, så liksom eskalerade till att jag blev en mycket mer produktiv, kreativ. Jag kom på nya idéer som jag liksom inte, alltså jag ville att saker skulle hända hela tiden.
Ho, 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 kära lyssnare. Det är dagen innan självaste julafton. Ja, i alla fall om du lyssnar på det här samma dag som avsnittet släpps. Och om inte, så hej, hej, kära lyssnare. Oavsett, här har du mig, Nina Campioni, och gravidpodden Vattnet går. Och jag passar väl bättre en dag som denna än en riktigt klassisk julsaga. Och det ska veckans gäst, stylisten Julia Strid, bjuda på. För efter en jobbig graviditet så började det dra ihop sig till förlossning och jul samtidigt. Och det hela blev ett riktigt vackert, om än utdraget, juldrama. Det är snart jul nu, Julia.
Ja.
Och det betyder att din dotter fyller 1 år snart.
Ja.
För du fick ett litet julebarn.
Ja.
Var det speciellt att vara, liksom, veta det? För hon var beräknad till Lucia.
Precis.
Hur tänkte du med liksom, julen och alla högtider och föda barn mitt i allt det? Liksom?
Ja, alltså till en början blev jag lite
jättestressad kring det. När man får veta att man är gravid och går till barnmorskar och de börjar räkna ut.
Mm.
Och jag tyckte att det lät så himla härligt att få ett barn på Lucia då de var beräknad.
Mm.
Så jag var så liksom, jag tror att jag nästan så här ställde mig in på, jag bara, hon kommer. Och det är klart att hon kommer i tid. Liksom, det verkar så jobbigt att gå över tiden, så tänker nog väldigt många. Jag ställde in mig på att så här, nej, men hon kommer komma i tid. Kanske lite innan eller lite efter, men det blir inte liksom runt julafton. Och när man liksom räknade dagarna, då var det verkligen så här, hon kan verkligen komma på julafton. Det blir inte för sent. Och det var nog när det började närma sig som att jag mer blev så här, alltså hon kan ju verkligen komma på julafton. Och det blev jag lite stressad över. Inte att åka in och föda barn just den julen, för att det spelade ändå ingen roll. Vi hade inte planerat in någonting vad vi skulle göra den julafton. Men jag tänkte väldigt mycket på vad kommande år och hennes födelsedag, och att jag ville liksom att hon ska få en egen dag och sådär. Men sen så, när julen också började närma sig, när vi gick in i december och allt var så vackert, och jag tog det så himla lugnt då, som man gör när man är högravid. Så det blev en väldigt fin tid. Och vi gick just och väntade på vår lilla julbebis. Mm. Och det blev någonting, det blev speciellt över det där. Alltså som det såklart för alla som ska få barn. Men hela den tiden blev otroligt fin. Nu är jag ju väldigt nostalgisk, för det är ju exakt ett år sedan som jag gick och väntade.
Mm.
Och sen så tycker jag att, för mig var det nog väldigt bra. För jag har inte varit så julig av mig. Och tyckte väl att så här, det är en mysig helg, men inget speciellt. Ibland har jag väl tyckt också till och med att julen varit väldigt jobbig. Så att nu känner jag att nu får jag börja om på något sätt och göra julen till en väldigt fin tid. Och det ska bli kul när hon blir äldre att få berätta för henne om hur det var för oss när vi gick och väntade och sådär.
Det kan jag känna också överlag, liksom så här, att ha barn nu i juletid, att man blir, alltså det här mysiga att starta små spännande liksom traditioner för dem och liksom göra det magiskt för dem. Liksom.
Mm.
Nu är framförallt min dotter väldigt medveten och liksom tog på tomten och allt det där.
Mm.
Och det är så mysigt att liksom se hennes ögon liksom bara så här, hon blir så exalterad över små grejer liksom, som
är
jättehärligt verkligen. Det har fått en helt ny mening på det vis.
Ja, det
så du förstår att det är ännu mer i ert fall.
Ja.
Du, hur tänkte ni med liksom barn och sådär? Hur planerat har det varit att skaffa barn?
Alltså för mig, jag har ju varit barnkär alltså så långt jag kan minnas i hela mitt liv. Och jag har verkligen gått, jag minns, för jag var väldigt mycket barnvakt när jag var yngre. Till mina kusiner och till grannar och sådär. Och jag kommer ihåg hur jag gick liksom, till och med då var jag väldigt liten, och att jag gick och så här tänkte, så här, tänkte man själv få bli en familj och när man har barn som är ens egna, och som liksom, att jag får vara mamma. Alltså jag gick och längtade efter att bli mamma.
Mm.
Jag tänker väldigt mycket på det nu när jag har blivit mamma, att så här, gud, hur kan jag ha velat det här så himla länge? Det känns konstigt på något sätt. Och sen så gick jag ju även liksom, när jag blev äldre och hoppades jättemycket på att jag skulle få bli det. Sen så handlade det om att träffa rätt person, och det gjorde jag absolut inte, vilket alltså att få barn under många år. Och då gick jag väl också lite så där, till och med ibland tänkte jag, men det kanske inte blir barn, det vet man ju aldrig. Och sen så när jag träffade Dan som jag var 29 när jag träffade honom, och då kände jag direkt, alltså bara alltså, väldigt snabbt att han kommer bli en väldigt bra pappa och honom vill jag ha barn med.
Mm.
Och sen så var det ändå för oss två att vi ville vara ihop ett tag och resa och flytta ihop och hela den där biten. Och sen så när vi hade varit ihop i runt 2,5 år så kände väl båda att det var dags. Och sen så efter att vi hade bestämt oss för det blev det väl inte riktigt som vi hade tänkt oss, men efter ett litet tag så blev det precis som vi ville.
Skönt att det blir så till slut. Mm. Du, hur var det att vara gravid då, tyckte du?
Det skulle jag kunna prata hela det här avsnittet.
Varsågod.
Så skulle jag kunna berätta om hur jobbigt jag tyckte det var. Men det är inte så jätteintressant. Men jag kommer ihåg, alltså jag tyckte det var helt fantastiskt att få liksom kissa på stickan. Det har jag hört flera som har sagt att man gör det i smyg första gången. Och jag är en av dem som gjorde det i smyg. För jag ville liksom inte vara... Jag vet inte vad det var, men jag hade någon känsla av att jag ville liksom inte vara... Hoppas för mycket. Eller det var någonting. Så att jag gick och köpte ett test i smyg. Gick upp på morgonen liksom innan dagen hade vaknat. Och sen så fick jag liksom berätta när han vaknade.
Mm. Men han kände sig inte snuvad då, eller hur?
Nej, verkligen inte. Nej, alltså jag tror att det hade varit lite konstigt att gå in på toan tillsammans. Så att det var mer, och liksom, det var ju inte så lång tid jag visste det som inte han visste det. Och då var det såklart att vi blev väldigt glada. Dagen efter var min födelsedag, så det var också lite så här att bara, det pirrade och jag kände så här, det här är den bästa presenten jag kan få. Mm. Men samtidigt oro. Och liksom undrar hur det kommer gå och sådär. Och sen väldigt snabbt börjar jag må väldigt illa.
Mm.
Jag är en av dem som mår jätteilla när jag är gravid. Uppenbarligen. Och ja, det jag undrar om jag liksom han ens... Alltså jag minns att jag till och med mådde illa innan jag hade tagit testet.
Okay.
Att jag trodde lite såhär, jag bara undrar om vi blev matfyllt. Alltså att liksom någon sån där tanke hade slagit mig för att jag liksom inte mådde 100. Och sen så sakta men säkert så blev det värre och värre. Och jag spydde mycket. Kunde inte äta. Tyckte att dofter var liksom, alltså, kunde typ inte åka tunnelbana för att det sitter andra människor på tunnelbanan och då är det för mycket dofter. Alltså det är jag kan inte förstå hur man kan känna dofter så starkt som man gör när man är gravid.
Nej, det är som någon slags superpower fast en jobbig sådan liksom.
Ja.
Det är som man får röntgensyn fast med doft
typ. Ja. Hade du också så?
Inte så starkt som, men det känns som att det sitter ganska förknippat med just starkt illamående också.
Ja.
När man får det så här starkt. Men jag hade vissa saker som fisk och sånt som jag liksom bara kunde sniffa upp liksom på mils avstånd kändes det som.
Aj, fy. Mm. Ja, det där, ja. Men det var tungt och i kombination med en trötthet som var utan dess like. Och det förde med, och det kan man ju liksom... Alltså, det är väldigt lätt att dra den slutsatsen att jag blev väldigt deppig och låg under den här tiden. För att om man går runt och mår konstant illa, alltså det går inte att känna någon glädje eller inspiration. Jag minns att liksom på jobbet var jag bara som ett vrak och jag frilansar. Jag jobbar som stylist och frilansar och det är väldigt viktigt för mig att liksom, i varje projekt måste jag vara 100 hela tiden. Men som tur var jobbade jag under en längre tid, då konsultade jag lite på ett företag. Så det var lite enklare, det var lite för mig som att jag var fast anställd någonstans. Vilket jag är väldigt glad för, att jag behövde inte vara liksom 100%. Jag kunde vara, ibland kom jag lite sent på morgonen för att jag typ hade varit hemma och inte kom ut genom dörren. Jag minns, jag hade med mig smörgåsar. Så jag gick runt och åt på dem. För att det var det enda som hjälpte för mig. Att äta pyttelite hela tiden.
Mm.
Det har jag hört andra säga.
Det är
säga
nog ganska
också.
Vanligt. Mm. Men hjälpte det så pass mycket att du slapp spy? Eller hjälpte det även mot illamående känslan?
Ja, mer att jag slapp spy. Alltså jag minns så tydligt hur jag stod där en morgon på jobbet. Och så stod vi tre personer som gick igen, liksom hade ett litet minimöte och pratade om någonting. Och jag bara, ja men det är typ lite som när man blir kräksjuk. Jag började så här svettas och det bara snurrade. Och jag var tvungen att så här kuta in på toaletten och sprutade ner hela den toaletten, alltså för att det kom så kraftfullt. Det är också så ovant, det har jag aldrig varit med om innan, att det liksom, det tar över hela kroppen på något sätt och man kan inte hantera det. Och det var då jag lite lärde mig att så här, nu, så här kan det inte gå till, jag måste kunna ha lite koll på vad som händer. Och då började jag testa det med att så här, äta pyttelite hela tiden och då gick det att hålla lite koll. Men sen ibland bara hände det ändå. Och typ om jag var hemma och vilade och hade så här bara, men, och var liksom lite hungrig och skulle äta och åt för mycket brukade det komma upp också. Mm. Typ jag kunde inte borsta tänderna för att då var jag inne i munnen och fick kvällningar.
Det där har jag hört också andra som har, varje gång de skulle borsta tänderna. Man bara, det är så orättvist.
Jättejobbigt. men och det där var, alltså det jobbiga med det var ju såklart att må illa, men också att jag blev så låg. Och mina tankar, det snurrade. Jag kände att jag kände inte glädje kring vad jag var i livet, utan jag kände enbart att undra hur det här kommer gå. Och jag, sen så är det på ett sätt, alltså när jag spydde blev jag ju lite glad, för att om det är någonting man vet,
så är det ju att som är kvar
då är, för det är ju liksom hormonerna som det är så mycket hormoner i kroppen som gör att man spyr, och då betyder det att man fortfarande är gravid. Så jag blev ju lite att jag så här kände bara yes, det är
lite lättare ändå liksom. Nej, men det där är också så himla tråkigt när du verkligen också hela ditt liv har känt att, liksom, att du vill ha barn och så inte få njuta av den tiden då, att liksom längta.
Ja, jag minns ju, jag har sett, alltså man har ju alltid sett gravida gå omkring, och då har jag alltid tänkt så här, de måste vara på en plats i livet som bara är så här härlig, lugn, harmonisk, man njuter. Och så min start var ju motsatsen, att det bara var hemskt. Och sen så tyckte jag också att det kombinerat att vara må illa, var låg, och att man går runt och bär på en hemlighet, för jag var väldigt så här, bara, det här har ingen annan, jag berättade för mina närmsta kompisar och familj och sådär, men jag tyckte inte att någon annan hade med det där att göra. Så att jag var väldigt... Fick ju, man får ju ljuga väldigt mycket. Men det kommer man ju in i efter ett tag. Att det liksom...
Nej, men faktiskt, jag minns att du berättade, eller att jag fick veta att du var gravid. Nu är vi inte så nära så att vi träffas hela tiden. Men vi träffas ju i jobb ganska ofta ändå. Då minns jag att jag fick veta att du var gravid. Ja, men ganska sent, att det var typ så här, nej, men jag har BF om 2 månader. Eller alltså det var verkligen typ så. Jag bara, what? Speciellt i våran värld där det är så himla mycket man lägger ut på Instagram och så.
Ja, nej, men det där var också jättekänsligt för mig. Att jag gick och tänkte på så här, när ska jag lägga ut det här på Instagram? För då, det som är skönt när man lägger ut på Instagram är att man har ju berättat för väldigt många, om en som man lite halvkänner eller så där. Man behöver inte hålla på och så här, höras med alla om den nyheten. Men det var för mig, det gjorde jag efter vecka 20. Jag ville ha gjort det stora ultraljudet. Jag ville att det skulle vara en kula som syntes. Och jag ville liksom känna, och då faktiskt under den tiden, då blev det bättre för mig och hur jag mådde och sådär.
Okej, så du släppte lite där efter vecka 20.
Illamåendet, alltså det släppte efter vecka 15-16, så släppte det. Men jag hade fortfarande kvällsillamående fram till säg så här, vecka 19. Eller vad det var. Och sen så efter vecka 20, det kanske jag har också med att göra, att man går anspänd, lite nervös inför det stora ultraljud. För mig tror jag det var det. Och sen så efter det, när vi liksom fick besked att allt såg bra ut, så då tycker jag också att hela mitt humör vände. Att jag mådde mycket bättre i mig själv. Jag tyckte det var mycket roligare att så här, hitta på grejer. Det var så skönt att det syntes att jag var gravid, att folk kunde säga grattis utan att man liksom behövde berätta det. Och att det tycker jag är så coolt med min hjärna. Alltså, mina tankar, mitt sinne och min hjärna förändrades så mycket då. Alltså, det var som att om jag hade varit så himla så här, trög innan, så liksom eskalerade det till att jag blev en mycket mer produktiv, kreativ. Jag kom på nya idéer som jag liksom inte... Alltså, jag ville att saker skulle hända hela tiden. Det vet inte jag. Alltså, det där, folk pratar ju om att man boar och håller på och vill fixa då. Men jag tyckte att jag blev så både i jobb, i hemmet... men saker och ting hände liksom. Det tyckte jag var så skönt, alltså verkligen som en superkraft. Och det kan jag längta efter att få tillbaka, för nu har man det ju verkligen inte. Men kände du så när du var gravid att du fick liksom någon period som var liksom lite go?
Alltså, bra fråga. Jag kan nog inte så här specificera att... Nej.
Du kanske är så jämt, Anna.
Ja, men exakt. Jag är så otroligt kreativ. Och fruktansvärt smart. Alltid. Ja. Nej, men... Gud, alltså det är nog någonting som jag inte reflekterat över i så fall.
Nej.
Faktiskt. Men jag mådde ju bra. Det är ju kanske det också. Jag mådde ju egentligen bra hela tiden.
Ja.
Jag kan ju verkligen tänka mig att om man har 20 veckor liksom, där man mår konstant dåligt och blir mentalt slutkörd av det, och sen det släpper, det måste ju vara som att bara så här... det öppnas helt nya dörrar liksom.
Ja. Så man får tillbaka sitt igen, liv.
Liksom. Ja, och bara det kan jag tänka mig skapar liksom ett helt nytt, att man ser saker klarare på något vis liksom. Kan jag tänka mig ändå.
Ja, jo, nej men absolut, verkligen.
Men sen finns det såklart, alltså det finns väl också jättemånga som berättar om att man helt plötsligt men är på olika sätt helt enkelt när man är gravid, för att man tänker på något annat sätt. Ja. Typ. Det är häftigt.
Ja, verkligen. Alltså jag tycker det där var så coolt att få uppleva det.
Mm.
Att få bli en liten bättre version av sig själv, kändes exakt. Det som att jag var.
Ja, det är coolt.
Mm.
Man kunde spara det på burk.
Ja, men
på något
verkligen
vis.
Hade behövt det nu.
Men så mådde du bra sen då hela vägen in, eller hur funkar det?
Så där, jag var med om några grejer som också var jobbiga. Det var men det var egentligen innan vecka 20, då fick jag väldigt ont i svansk, alltså typ på sidan av svanskotan, och jag haltade när jag gick, och jag var inte liksom, hade inte börjat bli speciellt stor, och det kändes liksom så här, och alla sa till mig, det där är foglossning, gå och köp, och min barnmorska sa, det är garanterat foglossning, gå och köp ett sånt här bälte som man spänner, och det gjorde jag, tyckte att det var jätteobekvämt med det här bältet som bara skavde, och det hjälpte absolut inte mot den här rygg, det onda i ryggen. Och jag hade också, då var det så svårt, jag kunde liksom inte böja mig ner ordentligt, och jag ganska behöver röra mig ganska mycket i mitt yrke, så det var lite komplicerat. Men då gick jag till, det finns två olika ställen, det finns ett ställe som heter Hela Kvinnans Klinik och även ett annat ställe som heter John Carrier, som har lite olika kliniker, och de är specialiserade på gravida kvinnor och även nyförlösta kvinnor. Så jag har även gått dit efter graviditeten, och det kan jag bara slänga in som en liten rekommendation här.
Vad hette den första, sa du?
Hela Kvinnans Klinik. Och då gick jag dit och la mig på britsen, och det var en, de är ju naprapater tror jag de är, som jobbade. Och en tjej känner lite på, hon så här vickat upp lite på mina ben, och hon bara, du har absolut inte, du har ingen foglossning. Så där, det kan vi ju direkt konstatera. Det som är att det är nog någonting som har kommit i kläm här bara. Alltså för att saker och ting vidgas och då kan grejer. Så hon masserade mig lite och så försvann det. Och det var bara en sån där, liksom, en sån där grej. Jag hade kunnat gå hur länge som helst och tro att det var, alltså det är skönt när man bara får hjälp under tiden att må bättre. Och då fortsatte jag faktiskt att gå dit, liksom om det var var tredje vecka eller någonting, för att jag fick om jag hade ont någonstans så hjälpte de mig att massera ut det. De knäcker inte och håller på, utan de är väldigt försiktiga, och det var så skönt, och det gjorde ju att den grejen var det ganska kort.
Men så bra alltså, att tänka på att även, för det är ju väldigt mycket som sker under en graviditet där man tänker, ja men det är det här, eller det är normalt, eller det är så det ska vara. Alltså man, i alla fall innan man konstaterar att det är normalt eller att det är foglar, alltså kolla upp det, för att det kanske finns någonting man kan göra åt det liksom.
Ja men verkligen. Och jag hade även ett otroligt tryck neråt. Det är ju jättevanligt, alltså liksom att mellan mig, det var inte känslan av att så här, gud, är bebisen på väg ut, utan mer att man bara, det är så mycket liksom vätska i min kropp, och det är väl liksom, man har väl högt blodtryck eller jag vet inte, någonting. Men det kändes liksom som att det tryckte på neråt, och det gjorde att jag hade liksom svårt att gå långt, och också med rörligheten var besvärligt. Och då fick jag tips om att köpa stödstrumpor, och inte vanliga stödstrumpor som går hela vägen upp till mitten av låret, som man kan köpa i sjukgymnastbutiker.
Det
finns en här faktiskt på Kungsgatan i Stockholm. Och då köpte jag ett par sådana, och då, det blev också hur mycket bättre som helst. Alltså, jag tror att hela min blodcirkulation ändrades, och det tryckte inte på alls på samma sätt. Så då blev det bättre. Ja, men det tycker jag, det kommer jag liksom bära alltså, av den anledningen vill jag inte vara höggravid på sommaren någon gång, om man måste gå runt med dem. Men de var så bra, och det hjälpte mig. Och sen så fick jag även, det här var en jättekonstig grej, men jag började blöda otroligt mycket näsblod.
Jaha, okej.
Okay. Alltså bara, och det säger ju väldigt många att det är jättevanligt eller det är väldigt vanligt när man är gravid, för man har känsliga hinnor och sådär.
Precis.
Men det var på den nivån att jag stod över handfatet och kunde inte gå därifrån för det liksom forsade. Så jag kunde inte gå till jobbet på morgonen för att det forsade så mycket. Och då till slut tog jag tag, då gick jag till en klinik och då var det som att det hade liksom någonting hade spruckit och sen så hade det växt ihop och då hade det börjat växa lite. För när man är gravid så kroppen sparar ju allting. Mm. Och då gör ju den, och ibland blir det lite fel, så det hade liksom börjat, det blev som en blåsa in i min näsa. Och det var den, varje gång jag snöt mig så var det så, den som började blöda. Liksom. Så jag var tvungen att operera bort det.
Oj, okej.
Okay. Ja, och det var... Alltså, det låter som att det är en väldigt smidig grej och det är väldigt, en väldigt liten operation. Men det jobbiga var att jag fick inte sövas, vilket man annars gör när man tar bort en sån. Utan jag var tvungen att lägga mig och få lokalbedövning eftersom jag var gravid. Och, då, och det var jobbigt. Det var bara jobbigt tycker jag att vara på sjukhuset. Någonting stämde inte och... jag var gravid, alltså det enda man vill vara när man är gravid är att vara gravid och att allt är bra. Så att jag, det skärrade mig väldigt mycket. Jag kommer ihåg att jag reste mig upp efteråt, för det gjorde ganska ont, för de brände och skar och hej och bara, och reste mig och bara svimmade för att det var, och det, jag har typ aldrig svimmat innan tror jag, jag är inte så känslig i vanliga fall, men det var liksom halvvägs någonstans in i graviditet. Och då kommer jag ihåg att jag kände att här, nu måste det vända lite här nu. För nu tycker jag att det är för mycket grejer som är tunga att gå runt och bära under tiden. Men, och det gjorde det nog egentligen att efter det där, för det gick jättebra och det försvann och jag mådde bra. Alltså dagen efter mådde jag bra igen. Sen så är det väl efter det som jag tycker att min graviditet, och det är väl egentligen när jag gick in i tredje trimestern som jag började njuta av att vara gravid.
Mm.
Och började njuta av att jag kände sparkar och men började förstå mycket mer att vi ska ha barn. Jag tyckte innan var det bara så mycket andra grejer som
distraherade. Ja, men det låter som att du har haft en hel del liksom, saker att ta hand om, så att säga.
Ja, men verkligen.
Jag fattar. Kände du dig då när du kände att det var njutigt liksom?
Ja, men jag tyckte att jag blev väldigt lugn och harmonisk. Ibland såklart var det, kunde liksom tankarna komma tillbaka att och hoppas allt går bra och hoppas hon mår bra hela tiden och sådär. Men för det mesta så kunde jag ta det ganska lugnt och jag njöt faktiskt väldigt mycket av att man är på en plats i livet där man måste stanna upp, för det hade jag inte varit någon gång innan. Och man reflekterar en hel del och man måste inte, men man måste inte vara social, man måste inte göra sitt livs karriär just den tiden. Man behöver inte bevisa så himla mycket, utan man måste egentligen bara vara gravid. Och det tyckte jag var så skönt. Att så här, jag kommer ihåg hur jag kom hem liksom tidigt från jobbet och det var så bara, nu ska jag göra en macka och sätta mig i soffan och bara stirra typ. Och så beter man sig ju aldrig annars. Kommer väl inte göra det.
Varken före eller efter.
Nej, men precis. Det har inte riktigt hänt sen dess.
Nej. Jag är faktiskt, min familj är bortrest just nu. Och de här två kvällar i rad har jag gjort exakt det. Jag har ätit en sirapslimpe smörgås varje kväll. Alltså, istället för att laga mat. Och satt mig i soffan. Så jävla skönt.
Ja, men alltså...
så underskattat.
Ja. Men jag tyckte också att jag njöt väldigt mycket av mat. Det borde alla göra. När jag var gravid. För att man har tid. Och jo, det är ju det när man går ut och äter med vänner eller är på fest. Det enda man kan fokusera på är så här, vad ska vi äta? För att man inte dricker. Och man kanske inte är lika minglig i just det stadiet.
Ja, härligt.
Tyckte jag var mysigt.
Men du, sen blev det december då.
Mm.
Och det började dra ihop sig i alla fall. Eller så här, liksom. Men hur tänkte du med förlossningen?
Jo, jag var väldigt taggad. Det hade jag ju längtat. Det är också en sån grej som jag alltid varit väldigt intresserad av. Och jag älskar att höra förlossningsberättelser. Jag älskar den här podden.
Så
det är ju en sån ära att få vara här idag. Jag kände att jag var väldigt intresserad av vad det var som skulle hända under en förlossning. Inte så rädd. Sen så är det såklart att på samma sätt som att man kan oroa sig när man är gravid så kunde jag ju såklart oroa mig för att någonting skulle hända barnet under förlossningen. Men jag var inte så rädd för mig själv eller att, och liksom, om jag skulle klara det eller inte, utan jag var väldigt säker på att jag tror att jag trodde att jag skulle vara bättre på det än vad jag var. Eller, nej, alla är jättebra på det de gör och hur det än blir. Men jag var väldigt inställd på, för jag yogade en hel del under min graviditet. Det tyckte jag var jätteskönt. Det lugnade mig väldigt mycket att få göra det. Och jag tyckte också att alltid när jag gjorde det så kände jag bebisen och massa sparkar under tiden. Så det var för mig, om inte annat, en stund där jag fick lite så här komma ihåg att hon låg i min mage och det
connecta lite.
Men liksom. Precis. Och det man övar ju, när man går på gravidyoga så övar man även på amningen. Det hade vi gjort väldigt mycket och det hade jag tänkt innan att det kommer liksom, så kommer jag, det kommer rädda mig när jag känner stress eller när det gör för ont, så kommer amningen vara till stor hjälp. Och vi gick på föda utan rädsla kursen. Jag läste böcker, din bok. Föda utan rädsla boken läste jag lite. Jag tyckte att jag inte riktigt behövde läsa den eftersom vi skulle gå på kursen. Och kursen, måste jag säga, tycker jag var väldigt bra, för att jag hade läst på otroligt mycket och var väldigt, jag var väldigt redo för förlossning i och med att jag yogade och jag tänkte på den hela tiden. Och jag kände väl ibland att jag och Dan, alltså, vi pratade ju jättemycket om vad som skulle hända och att vi ska vara med om det här. Men ibland, och det kändes som att jag förklarade för honom hela tiden hur jag ville ha det. Men jag visste ju inte hur han skulle vara på en förlossning. Det jag kände när vi var på den föda utan rädsla kursen, det var att jag kände mig 100% säker på att nu är han helt med på det här och han vet hur jag kommer vilja ha det. För väldigt många vill ha det olika, och jag kände bara, men han kommer vara det stödet som jag vill ha, och det kändes så himla tryggt. Så den kursen var väldigt bra för oss två och hur det skulle som bli team, mellan oss liksom. Ja, men precis. Sen så tror jag verkligen att man kan läsa boken och klara sig, men jag är så glad att vi gick, och vi gick på den ganska sent, nära förlossningen, och man gör inte så himla mycket då, för man planerar inte in så himla mycket. Nej, så för oss var det så här trevligt att gå dit en lördag eller vad det var och hänga i några timmar och få massa, matas med information. Och sen så när det närmade sig blev jag väldigt lat. Alltså då kände jag bara att så här, nu, jag har gjort allt, jag har gjort all research, jag orkade liksom inte, jag orkade inte läsa, lyssna, någonting, utan jag var bara så här, jag är bara redo, kan vi liksom få, kan det här få hända snart? Och sen så kom ju den här tiden när det bara går så fruktansvärt långsamt. Det är liksom, om man tycker att livet går alldeles för snabbt nu, då kan man tänka tillbaka på den tiden.
Gud ja. Vad gjorde du då dagarna liksom för att få dem att gå?
Ja, alltså det var ju, jag slutade jobba. Jag jobbade ändå rätt sent för jag ville det. Det var många som så här rekommenderade mig att så här, men gud, gå hem tidigare och bara mys. Men jag kände bara, vad ska jag göra hela dagarna? Så att jag ville jobba. Jag tyckte det var lite mysigt att gå och jobba och man kunde liksom träffa några på dagarna. Och sen så, när jag väl gick hem eller liksom, ja, slutade jobba, då tyckte jag att det var lite så här, att jag ville väl gärna höra med folk under dagen, gå och liksom ha någon att luncha med, möta upp några kompisar som var mammalediga, och jag tyckte att det var väldigt, när jag ville att Dan skulle komma hem från jobbet så att vi kunde umgås. Alltså jag gillade inte att vara själv. Nej, tror jag riktigt. Nej. Den tiden, för att jag var lite uttråkad. Och sen så, nej, jag gjorde egentligen, alltså jag gjorde ju typ ingenting. Och var, började väl bli lite så här, ja, otålig. Eller väldigt otålig.
Det är nog många som känner igen sig
i det. Ja.
Okej, men du hade due date på Lucia.
Ja.
Det bidde inget då.
Nej.
Hur började du känna där sen när du började liksom närma dig själva julafton?
Ja, nej, men det började bli, alltså, jag gick ju verkligen runt och sa hela tiden där då, så här, det får inte hända på julafton, det får inte hända på julafton. Alltså som ett mantra. Så att det är ju lite som att det är ett skämt att det var då liksom det började. Men jag började liksom hålla på lite, jag drack hallonbladste. Det är också sån där, jag kan ju inte ha varit så otroligt redo eller sugen, för många säger att man ska gå i trappor, och det var jag så här, bara, jag orkar inte. Nej. Det, så att jag var väl rätt trött. Exakt. Liksom.
Men det säger ju Gudrun också, att man, alltså, om man ska ta Gudrun Abascals råd, att man inte ska göra, för man ska inte, man ska inte trötta ut sig liksom.
Nej, just det.
Du ska ju vara utvilad och alltså, det är ju ändå, det kommer ju vara lite jobbigt sen om man säger.
Ja, men precis. Ja, men det var jag låg ju mest på så still på soffan.
Bra jobbat.
Ja, verkligen. Men sen så det är ju lite att man har ju så här, jag kommer ihåg att vi var hos barnmorskan och så sa hon så här, men så får vi se om det här är sista gången, och jag var så här, ja, det är sista gången, sluta säga så där. Och så sa hon så här, men vi bokar in en tid som är en vecka efter BF, för att då måste vi kolla så att allt ser bra ut. Och då kommer jag ihåg att jag tänkte så här att bara, men vi kommer inte ses då, men okej, vi kan väl boka in en tid. Och då blev det ju lite att när vi väl hade gått över BF, då blir det ju lite att då börjar man ju längta typ efter att få komma tillbaka till henne och se vad som händer. Och då kommer jag ihåg att vi gick tillsammans, och ja, vi började med att jag skulle göra ett ultraljud då, och då var det en sån konstig känsla, för då kan man ju inte bestämma sig för att om man hoppas att det inte riktigt att de vill sätta igång det, eller om man vill fortsätta vara gravid. Egentligen vill man ju fortsätta vara gravid, för att då betyder ju att allt är bra, och det är ju egentligen en skönare känsla. Och då kommer jag ihåg att jag blev glad att hon sa att det såg bra ut och att du kan ta det lugnt ett tag till. Men när vi var uppe hos barnmorskan då, så frågade hon, då bokade vi ju in en tid för igångsättning som var då en vecka senare än det datumet.
Just det.
Typ 28 december. Och då då var det jag som bad om, kan inte jag få en hinsvepning, för det hade jag hört så mycket om. Och då gjorde hon det, och då var jag en centimeter öppen.
Jaha, okej.
Och hon var liksom, alltså hon nästan så här ryckte till och så här ut med handen, för att hon bara så här, oj, du är öppen en centimeter, jag vill inte liksom hålla på för mycket här.
Nej, just det.
Medan jag kände bara, va? Det är väl det du ska göra, för det kändes ingenting. Jag har ju hört att vissa får ont, men det kändes ingenting. Så då sa hon att du är öppen en centimeter och din... Och det är mjukt, är det som man säger, där inne liksom.
Det är nog som man säger.
Ja, någon trapp som är mjukt.
Precis.
Ja, precis. Ja. Och då sa hon så här, och då började jag ju direkt så här, okej, betyder det att det här kommer dra igång snart då? Hon bara, jag vill inte säga för mycket, men du börjar nog, det här börjar nog bli lite redo. Och då gick vi ju hem pirriga, kände bara så här, alltså gud, vi kommer ju föda, jag kommer åka in i, vi kommer åka in i natt. Alltså, så här, det kändes så himla hoppfullt. Sen så bara vaknade jag ju på morgonen, hade inte vaknat en enda gång på natten. Jag sov väldigt bra om nätterna. Det var en väldigt bra grej också. Det har jag hört.
Det gjorde jag också, faktiskt.
Det är så jättebra. Ja, att man laddar upp rejält. Ja, och sen så bara fortsatte det. Vi gick och vi började liksom lite landa att okej, vi kanske firar. Vi hade ju bestämt att vi inte skulle planera julafton med någon. Att det var bara vi två som skulle fira. Önskan var ju att det var vi två och våran bebis. Men då började vi landa ett litet så här, det blir nog vi två på julafton utan bebis. Så att vi gick och köpte julmat. Så här, gick och köpte julbord för två. Det var ganska svårt att få till. Så det blev väldigt mycket mat som vi tryckte in i kylskåpet. Och 23 då, när vi går och lägger oss på kvällen, så känner jag mig som vanligt. Men vaknar den natten och har värkar. Så då visste jag ju att jag kommer få barn på julafton.
Jäklar, 24.
Vad är det så? Ja, jag kände det bara. Det är så typiskt att det händer nu. För att det är mitt fel, för jag har tjatat så mycket om det. Men det satte igång 23, väldigt lugnt. Jag vaknade, alltså klockan var så här 4 eller 5. Känner, det är ju så roligt att man har gått och tänkt på de där verken och så här, men hur känns det? Och man har frågat så många, men kan du inte beskriva? Och, så här, och sen så har man gått runt och haft, eller jag har gick runt och hade väl någon sammandragning någon gång och bara så här, är det här en verk? Alltså, och sen så plötsligt när man får en verk så bara vet man att det är en verk. Och de var ganska snälla. Jag gick ut, jag kunde absolut inte somna om. Gick ut och la mig på soffan och kollade på tv. Och låg, övade på min andning som jag tyckte var så himla... liksom, som jag hade övat på så länge innan. Och jag kommer ihåg att Dan kom upp på morgonen och frågade, varför ligger du här ute? Och då det var ju roligt att få berätta, så bara, men jag verkar. Och sen så kommer jag ihåg att jag låg där ganska länge och åt lite frukost och... De började väl bli lite liksom, alltså de började väl kännas lite mer och mer, men när jag tänker på vad det är för skillnad på dem och hur de var senare, så var det ju egentligen, alltså, jag blundade och andades och låg helt still. Och det gjorde jag inte senare, om man säger så.
Nej, det är ju lite enklare att få in andningen där i början kanske.
Ja, verkligen.
Men när var det dags att åka in då?
Det börjar natten 22. Vi vaknar och sen så hänger vi runt där på dagen. Och värkarna är liksom i princip snälla mot mig hela dagen. Sen så på kvällen börjar det bli mer och mer. Men vi bestämmer oss att vi ska gå och lägga oss som vanligt. Och att jag ska försöka liksom vila eller sova förhoppningsvis. Mm. Men det gick ju inte. Och där på natten så började det eskalera. Och vi klockar verkarna. Och de är ganska tajta. Och vi ringer in då den. Så då, det här betyder ju att det är ju natten...
Natten till 24 då?
Ja, men precis, precis. Natten till 24. Det är då vi ringer in till SÖS. Och då säger de att ja, men det känns ändå som att du har hållit på länge och du har täta verkar. Så att, kom in och vi har plats. Och då packar vi ihop och liksom beställer en taxi. Och jag kommer ihåg den här känslan att varför packar vi den här bilbarnstolen? Det känns så konstigt. Varför? Liksom, vi kommer inte komma hem med en bebis. Alltså, det är bara en sån konstig känsla av att man förstår fortfarande inte att man ska ha ett barn. Mm. Vi hoppar in i taxin, kommer in. Hon undersöker mig och jag är 1 centimeter öppen.
Okej, så det har inte rört sig någonting.
Jag hade ju varit flera dagar innan när ingenting är hänt. Och jag har ju haft värkar i snart ett dygn. Ja. Eller det måste ju ha varit liksom förverkar av något slag. Och det var, alltså, det var en besvikelse. Men på ett sätt, jag var otroligt trött. För jag hade inte sovit på väldigt länge. Man kände lite att så här, det här kommer ta sin tid. För att om det går så här långsamt så vet inte jag liksom när det här ska sluta. De sa att så här, vi tycker inte att ni ska stanna här. Och det är av anledningen att ni vill inte vara här så länge. Och jag höll verkligen med om att så här, jag vill tillbaka till min säng. Mm. Jag vill inte ligga här i ett rum i så länge som det här kommer hålla på. Så att vi vände, åkte hem. Jag fick en sovdos. Och det kände jag mig väldigt så här. Det här ska bli nice och se hur det... Förhoppningsvis ska jag sova lite. Mm. Jag tog den. Och jag slumrade. Och då kom ju vi hem där. Så det var ju liksom mitt i natten fortfarande. Jag tog den där. Sov inte speciellt mycket. Men kunde liksom slumra till. Och verkarna avtog lite. Mm. Och det var skönt. Alltså det måste jag ändå säga. Jag tror att jag innan har tänkt så här att varför vill man ta sovdos då och det eventuellt stannar av. Man vill väl bara köra på. Mm. Men det gick ju inte riktigt.
Nej, man
att
håller på
köra
så
på.
Länge.
Ja. Och när man är så lite öppen då måste man bara få liksom en liten paus.
Får jag bara fråga, hur var det på förlossningen på självaste julafton?
Ja, men det var mysigt. Det var ju snö utanför. Mm. Alltså, det snöade ju den julen. Och det var fina ljus, adventsljusstakar överallt. SÖS tycker jag är väldigt mysigt. Det är en fin avdelning. De har gjort den väldigt fin.
Jättefint.
Väldigt nybyggd. Och sen så hade de, jag tror, gud jag minns inte om det var någon som hade glitter i håret eller tomteluva. Det kan ha varit både och eller något av dem. Mm. Men lite så, det kändes lite extra, alltså gud, som om att jag har ju inte fött barn någon gång innan. Men det kändes som att det var extra mysigt. Det kändes liksom
tomteluva
inte riktigt,
är det inte en vanlig dag kan jag säga i alla fall.
Nej, men det kändes inte sjukhusaktigt ändå. Utan det var lite mysigt. Jag tyckte att de var mysiga. Och alla kommenterade det ju det. Åh, på julafton, alltså så här, julbebis. Alltså alla sa ju det som någonting väldigt fint. Men sen så åkte vi ju hem då. Jag sov lite, tror jag. Fast jag vaknade ju upp hela tiden med de här verkarna. Och sen så satte verkarna igång rejält. Och då var det ju då på dagen på julafton. Så det blev inget firande för vår del överhuvudtaget. Jag har för mig att Dan liksom gick ut i vardagsrummet och så här kollade lite på tv och vilade lite. Och att jag låg inne i sängen. Och att det började, då började det för mig att det verkligen det hade börjat tidigare att jag inte kunde ligga ner när jag fick en värk, utan jag var tvungen att stå upp.
Mm.
Och det är väldigt jobbigt att ha det så, för att varenda värk, och när de kommer till ett, alltså du lägger dig ner och så liksom försöker du ligga lite skönt och vila, och sen så kommer en värk och då måste du, alltså det snabbaste du bara kan, så måste du resa dig upp.
Mm.
Och det, jag har hört om några andra som har haft det så här, det är bara ett visst sätt man får sina värkar på.
Mm.
Men efter ett tag så var jag så utmattad, och man är ju tung eftersom man är så gravid, så jag orkade inte lyfta mig själv, och då var Dan tvungen att hela tiden komma och lyfta mig upp och ner i de här, och jag minns jag stod och liksom hängde på olika möbler, vi hade liksom monterat upp den här lilla baby cribben, barnsängen. Den var en väldigt bra storlek för mig att stå och luta mig över. Och vi hade en förtölj som jag stod på något jättekonstigt sätt. Och då tyckte jag liksom att jag tog verkarna bra. Men jag kunde absolut inte ligga ner. Och det var ju väldigt ansträngande.
Det låter skitjobbigt.
Ja, för jag har hört av folk som liksom bara... Eller jag har ju frågat andra hur de har gjort. Och att kunna ligga ner under en verk tycker jag låter mycket skönare än hur jag hade det. Men sen så pågick ju då julafton, och de här verkarna blev kraftigare, och då kände jag till slut, alltså jag tror att jag liksom började gråta, och jag kände bara att jag hade ingen ork längre, och då ringde vi in igen och så här bara frågade vad de tyckte, och då sa de nu tycker vi att du ska komma in, för du har hållit på väldigt länge. Och då när vi kom in, då var jag ju så himla nervös, såklart. För jag ville ju bara få ett besked om att saker och ting hade hänt. Mm. Och då var jag öppen 4 centimeter.
Ja, ah, skönt.
Mm. Det blev jag jätteglad över.
Förstår.
Eller vi blev jätteglada. Och det var en... Jag tror att man blir gladare när man får stanna om man har blivit hemskickad en gång.
Ja, det kan jag tänka mig.
Eller om de, såklart, för de som ringer och så vet de inte riktigt om de får plats. Mm. Och sådär. Så är det ju också en känsla när man väl får sitt rum, vad man nu än får det. Mm. Men för oss, det var väldigt tydligt att det fanns mycket plats på SÖS. Så jag kan ju rekommendera att föda på julafton. Om man...
Hellre det än mitt i sommaren då.
Ja, tydligen så är det så. Men då fick vi vårt rum, och jag fick den här dräkten som man har på sig.
Mm, den vackra.
Ja, väldigt skön ändå. Och byta om. Och då var det som att det lite vände i mitt humör. Och jag mådde mycket bättre. Jag var på bra humör. Vi kunde skratta lite, beställde mat. Tog bilder och skickade till alla som var så nyfikna på hur det gick, eftersom det hade tagit så lång tid. Och de tappade upp ett bad. Det var jag väldigt inställd på, att jag ville bada, för att jag gillar att bada annars. Och det trodde jag att det verkligen skulle hjälpa mot verkarna. Jag tyckte inte det hjälpte någonting. Jag tyckte bara man blev så här varm och svettig och så var man så tung. Men det var ändå, det som var bra var att att bada var att man liksom gjorde någonting annat. Man varierade sig lite.
Mm.
Och sen så, efter att jag hade badat, så fick jag då, jag fick aldrig någon vattenavgång, så att de spräckte hål på mina hinnor. Och så gick vattnet, och då var det lite brunt. Och det oroade inte mig någonting, för de var så himla lugna med det där. De bara, det är absolut ingen fara. Och en annan grej var att jag hade skrivit, det enda jag hade skrivit i mitt förlossningsbrev var att jag vill hela tiden ha information om hur bebisen mår i magen. Jag vill inte, ni kan, alltså självklart kan ni hjälpa mig med allt jag behöver, men ni hjälper mig bäst om ni bara hela tiden bekräftar att hon har det bra. Eller om hon inte har det, så vill jag veta det. Inte att någon står och viskar och att jag, och då kommer jag få panik. Så att, och det tyckte jag verkligen att de tog till sig. Jag var ibland att jag bara såhär, ja nu, jag vet att hon har det bra. Att de liksom verkligen tjatade om det, och det är jag så himla glad för, att jag visste innan att det var så jag skulle känna, för att det hjälpte verkligen mig under förlossningen. Så därför var inte jag orolig över det här vattnet. Sen så fortsatte de att undersöka mig, och det gick väldigt långsamt. Jag liksom hade knappt öppnat mig någonting fortfarande. Jag testade lustgas då för smärtorna, vilket jag inte gillade, för den satte sig liksom, jag tog den fel, så att jag tog den när jag inte hade värk, och då gjorde det att jag bara mådde väldigt illa. Så då var inte den till någon hjälp. Sen så läste jag i min förlossningsjournal att de frågade mig då, det diskuterades smärtstillande, eller vad säger man?
Epidural.
Ja, men precis, epidural. Mm. Och att jag hade sagt att jag ville vänta med det. Och jag tror att det var för att jag var så himla nyfiken på hur en förlossning går till. Så jag var så nyfiken på att få liksom känna, alltså det här gjorde fruktansvärt ont hela tiden, men jag ville också så här få vara med om liksom vad det var, alltså om förloppet. Mm. Och hur liksom det...
Du vill inte döva det liksom?
Ja, men jag var inte redo att liksom... Ja, men för det kan ju avbrytas lite med en epidural. Och det var inte jag redo för än. Sen så går det lite mer tid. Det börjar väl bli kväll då. Eller liksom runt 7-tiden kanske. Och då ger de mig... Då kommer det in en barnmorska som jag tyckte var helt underbar. Alltså hon var helt fantastisk. Vi har pratat om henne jättemycket efteråt. Och hon var bara en sån där... När man, som... andra också liksom, det har känt att man blir lite besatt av sin den personen som har förlöst sitt barn, och hon var en sån, alltså jag lyssnade på allt hon sa, och hon kom in och sa ganska tydligt så här, nu vill jag ge dig värkstimulerande dropp och epidural samtidigt, för nu måste det hända grejer, nu det går för långsamt. Hon var lite sträng, och jag var
tog
bara
tag i det lite.
Ja, och jag kände, jag bara, ja, jag går med på allt det du säger, gör vi, och vi gjorde så. Och då började de göra de här... De gav mig droppet innan epiduralen. Och det är väl nog för att det liksom ska hända så mycket som möjligt. Och då gjorde det... Den tiden minns jag som att jag kände att det ballade ur. Liksom. Att jag hade ingen kontroll. Jag behövde fortfarande så här ställa mig upp i varje verk. Jag hann knappt lägga mig ner förrän det kom en ny. Jag liksom klättrade omkring på den här sängen, minns jag... Och det jag ser framför mig när jag tänker tillbaka på det här, det är att jag är typ något djur. Alltså jag är inte en människa, utan jag är som ett stort djur som flera människor försöker liksom hålla i, men som sliter sig loss. Alltså det var den känslan. Och det gjorde liksom, då minns jag att jag var så här, det här hade jag inte förväntat mig, den här smärtan. Och då tappade jag lite kontrollen med andningen. Och jag blev ledsen liksom, för att jag tyckte bara, nu orkar inte jag det här mer. Och sen så kom läkaren in som skulle sätta epiduralen, och det blev ju väldigt komplicerat eftersom man måste ligga still, och jag kunde ju inte ligga still. Så att då minns jag hur jag ska resa, jag ligger där och kutar med ryggen, och hur jag ska resa mig upp, för det kom en verk och jag kunde liksom inte resa mig upp. Och då kommer Dan och bara lägger sig över mig med sin arm och håller fast mig. Och hur jag kommer ihåg att jag tittar upp på honom och bara, vad fan gör du? Alltså hur kan du vara i mitt lag här? Liksom? Hur kan du göra så? Sen var det ju väldigt bra att han gjorde så, för att det var ju det som behövdes. Och det var nog bättre att han gjorde det än att någon sjuksköterska eller läkare gjorde det. Sen så satte sig epiduralen, och den var inte för mig, många beskriver ju den som att det var liksom det skönaste någonsin, men jag tyckte inte att det var något speciellt egentligen. Jag kände att jag blev väldigt dåsig, typ lite berusad av den, och den satte sig bara på ena sidan. Så att jag fick ligga där och hålla på och vicka och snurra runt vad det var. Sen så tror jag väl att det lugnade ner sig lite med ändå de här hysteriska verkarna, och det var väl skönt för mig. Jag behövde en paus, men det blev ingen vila. Jag sov inte eller något sånt. Men det tror inte jag riktigt de ville heller, för att det hade pågått så länge, så de ville nog att det skulle sätta igång. Och sen så en stund efter det, då kommer jag ihåg hur de undersökte mig, och då sa de bara så här: Julia, din bebis har varit så duktig under den här tiden. Huvudet har åkt ner och du är öppen 10 centimeter. Mm. Och den stunden, det minns jag som... Det är höjdpunkten under, alltså, utöver när hon kom ut. Så är det höjdpunkten. För då förstod jag bara... Allting har ju gått åt rätt håll här. För det hade inte jag känt innan. Jag kände bara att allting var så himla konstigt och liksom emot mig på något sätt. Men nu kände jag bara, va? Är jag öppen 10 centimeter? Alltså, det var en väldigt glad nyhet. Och då kom jag ihåg att jag reste mig upp från sängen och ställde mig upp. Och då kändes ju det ju som att det skulle komma ut något genom rumpan snarare. Ja. Och det gjorde väldigt ont. Och jag sa det till dem. Jag bara, och så sa jag bara så här, jag behöver nog gå på toa snarare. De bara, du är nog redo att föda barn. Mm. Och då kommer jag ihåg att jag tänkte så här, okej, det här har varit väldigt jobbigt, men nu måste jag bara så här, samla mig, för nu jävlar, nu ska det här hända, nu ska jag föda ut den här ungen. Det måste bara, nu får det ske, det kan inte gå så här långsamt mer. Det är liksom lite action här. Och sen så efter det någon gång, då kommer jag också ihåg att jag kom ut från, liksom, alltså då, jag var ju fortfarande väldigt dåsig, så jag var inte så här alert och stod och snackade, utan jag låg där i någon verk och liksom svamlade, och så tittade jag upp på klockan, och då var klockan 00, alltså 12, 12 slaget mellan då julafton och juldagen, och då mitt i så bara sa jag så här, ja, det blir inte ett julaftonbarn. Det var typ det jag fick ut, och då kom jag ihåg att alla skrattade väldigt mycket, för de var bara så här, gud, kan du ens prata? Jag minns en grej på tal om att man är så här dåsig och lite, alltså man är ju som att man är full på ett konstigt sätt. Då hade de, det var ju, jag tyckte ju personalen var helt otrolig, och det var den här, det är ju en chef liksom, det märker man ju tydligt vem det är. Så hade de även med en tjej som de sa så här, men hon är sjuksköterska som ska bli barnmorska. Då betyder ju att man är alltså väldigt långt i, alltså man är ju väldigt duktig så här. Det enda jag hörde är så här, vi har med en prao-elev. Alltså det var det enda jag tyckte så här, och jag bara, hon ska, hon kommer inte i närheten av mig. Det, jag kände det så starkt. Och så de hade, jag fick inte gå på toa själv. Jag vet inte om det var att jag var lite snurrig så här. Så att, det var alltid någon som behövde följa med in. Och då tog jag tag i Dan och var så bara, kom vi gå in på toan. Och in på toan, jag bara, du måste se till att hon inte får undersöka mig. Det är bara de andra som får göra det. Och han bara, absolut. Liksom, jättekonstig, jättekonstig grej. Och sen så kom vi ut och då sa de så här, men nu ska hon undersöka mig. Och då jag bara, nej, då sa jag till, jag bara, jag vill faktiskt inte att praoen eller något sånt, alltså det var så hänsynslöst, ska undersöka mig, jag vill att ja, hon, den chefen ska göra det. Och då var de så här, de bara, hon är om inte mer noggrann än någon annan här inne. Och då alltså, gav jag ju mig direkt, för att jag tyckte att det var, jag hade inte orkat tjafsa. Och sen var ju hon hur grym som helst. Det var hon som sa den där kommentaren om att nu har din bebis jobbat så bra. Och så att sen så tyckte jag ju att hon var helt
hon
fantastisk.
Var bäst, ja, exakt.
Men hon var ett väldigt fint stöd där inne. Jag kommer ihåg att hon höll liksom i min arm under tiden jag kryssade. Så alltså, hon var jättebra. Så att det där var bara en inbildning från mitt håll att liksom det skulle vara.
Men det
vara.
Är ju jättevanligt tror jag att man känner så. För det är också så här, man är där sitt livs viktigaste till. Man vill inte att det ska vara liksom en liten prao här som ska testa på. liksom, så det är nog inte alls en konstig reaktion.
Ja, jag tyckte bara, alltså i efterhand har jag känt liksom lite dåligt samvete, men jag sa till henne efter att allting, att jag tyckte att hon var så bra, så att jag tror att hon kände det också.
Hon har nog gått vidare.
Ja, jag tror också. Men, men okej.
Okej, så det är juldag nu plötsligt.
Men precis, ja, och precis, och nu är det ju igång då. Alltså jag tror att vid 01:40 eller något sånt där, 01:30 så började krystvärkarna sätta igång på riktigt. Och då det minns jag ändå väldigt tydligt, alltså hur de, det är ju en väldigt cool känsla det där, när man också ser att de börjar liksom någon tar på sig något förkläde, det är några redskap som läggs fram, och då inser man att så här, vi håller på att avsluta det här, vi är liksom, nu är vi nära slutet. Och då reste de mig upp i sängen så att jag fick stå och luta armarna på sängryggen med magen mot sängryggen. Och så stod jag en pytteliten stund, tyckte inte att det var en bra idé, jag tyckte det var jätteobekvämt. Däremot så fick jag tag i lustgasen, för jag såg liksom den som stod typ bakom sängen, och den bara så här grabbade jag tag i, för jag insåg att så här, nu gör jag vad som helst för att inte få känna det jag känner. Jag hade att det verkligen det här ring of fire mellan benen sved liksom på ett sätt som var utan dess like. Och jag hade också fått för mig att sitta på en pall var så jag ville föda, för att jag hade sett att folk gör det och tyckte att det såg liksom att det var bebisen åker åt rätt håll. Och då sa jag det, så här, jag vill testa pall. Då minns jag hur någon sa så här, det är nog inte en så bra idé, men du kan absolut få prova. Och det fick jag prova, och jag stod typ i brygga över pallen, för att jag spände min kropp så mycket, så det blev aldrig, jag kunde liksom inte sitta ner, för att värkarna gjorde
inte ner
det med mig. Nej. Så då var det upp på sängen igen. Jag låg på rygg sen på sängen, med knäna upp i händerna. Och lustgasen hårt tryckt. Och jag minns att jag ganska snabbt förstod hur jag skulle krysta. För de verkarna var lite annorlunda. Man fick ju verkligen vila emellan. Och jag skrek liksom inåt. Men det var därför jag tyckte lustgasmaskinen, för ansiktet var bra på något sätt. För att jag tryckte den hårt mot mig och tryckte liksom ner min luft. Och det blev bra. Mm. Och jag andades in otroligt mycket lustgas och bad dem liksom höja hela tiden. Så att jag minns också ett tillfälle där de var så här: du måste släppa den där nu. Och jag vägrade, för det var liksom, jag bara, jag vet inte hur, vad som ska hända om jag släpper den.
Sen så det blir ju lätt som en liten livboj liksom.
Ja, men jag tror att man inbillar sig nästan också att den är bättre än vad den är. Jag var också helt liksom, jag ville fortfarande, jag ville nog vara tyngdlös eller vad det var. Det var väl genomgående det här med att jag hela tiden behövde stå upp eller så. För jag ville liksom bli lyft i armarna under tiden. Alltså det känns som att jag var så himla krånglig person. Och sen så var det där, alltså mot slutet av den här, det tog en timme, krystverkarna.
Då, det är ganska lång tid ändå.
Ja, precis. Mm. Det har jag förstått. Men då mot slutet så händer det en grej som ändå var lite som om att det var på film. För då ligger jag kvar i den här positionen. De här tre barnmorskorna står en mellan mina ben, två stycken på sidan om mig. Jag spyr för att jag mår så illa och jag lyckas att spy alla de här tre personerna i ansiktet.
Du skojar.
Nej. Och jag minns att jag var så här chockad. Jag bara, vad hände? Vad gjorde jag? Och också bara, hur kan jag göra så här mot er? Som är så snälla mot mig. Och ja. Men det var ju den här spinal, heter det?
Ja, just det, spinaltaggarna.
Ja, måste det ha varit, för det är ju väldigt många som spyr.
Det är jättemånga som spyr.
Och jag minns alltså att det var av smärta. Mm. För så ont gjorde det. Och att jag bara, det kommer upp nu. Wom, så.
Ja. Rakt i ansiktet bara.
Men de var väldigt
ja, men som
de
du säger, är verkligen filmiskt, låter så roligt.
Ja. Och sen så sa de att nu ser vi ett huvud med mörkt hår. Och det kommer jag ihåg var också ett moment där jag bara var så här, va? Kommer ett barn? Det går inte att förstå, för det här liksom, det här tar ju aldrig slut. Och sen så kommer jag ihåg hur de var så här, krysta och sen så håll emot och vad det var. Och det var aldrig att de sa, nu kommer hon snart. Det var väldigt lite information. Så att jag var ju bara så här, det här kommer väl också pågå i ett dygn till. Alltså jag hade ingen aning om vad jag var i processen. Och så var det så konstigt att så plötsligt så bara blablabla. Och så var hon ute. Då kom jag ihåg att jag fick en chock. Jag bara, va? Är hon, kom hon nu? Varför är det ingen som har sagt någonting? Att det är nu liksom. Och så ploppade hon ut och det gick jättesmidigt tycker jag. Alltså huvudet, ja, det höll ju på uppenbarligen väldigt länge. Men själva kroppen bara åkte ut och så la de henne på min mage direkt.
Hur var det?
Men det var, jag fick en sån där kärleksvåg och att bara tiden stannade. Det gjorde inte ont någonstans längre mellan mina ben. Det kändes inte. Jag kände att all den här tiden som det här har pågått, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll, för att nu ligger hon här. Och jag såg bara så här, toppen av hennes huvud, för jag vågade inte liksom röra på henne eller mig. Och jag kände bara så här, det är det mest perfekta huvudet jag någonsin har sett. Och jag behöver inte se mer, för jag vet att liksom hon kan ligga här nu, för nu är vi, alltså det var, jag är så himla lycklig över det, och jag vill inte att någon som lyssnar ska tro att det är så man ska känna, för alla känner verkligen inte så, men jag är så himla lycklig att jag fick känna så.
Ja, man börjar gråta i alla fall, så att
ja,
så fint ju.
Ja.
Men jag blir också så himla glad att höra det, för att precis som du är inne på så är det ju långt ifrån, inklusive jag själv, som kände så med första barnet framförallt.
Mm.
Men, och det är ju viktigt att veta att inte alla, att det inte är något måste, eller att det inte är konstigt att inte känna så. Men det är väldigt fint när man får höra den berättelsen, tycker jag. Jag blir helt...
Och en sån liten människa, den där huden... Den där lilla huden mot ens hud. Och man själv är bara så här. Man är ju sönderslagen. och liksom så utmattad, men man har all energi på, i världen att bara få hålla om henne. Och så kommer jag ihåg att jag bara höll och var så här, jag kommer aldrig släppa. Alltså, och så ville jag ju såklart att Dan skulle vara nära, och vi tittade på varandra och var bara så här, lite så här, vad hände just? Men också bara, hon är här nu. Alltså det var liksom som att, där och då var det som att det är ju henne jag längtat efter ett helt liv. Och hon var så fin och alltså, ja, jag var, ja, det var såklart den bästa upplevelsen, finalen av allting. Sen så sprack jag, grad 2, och jag förlorade 1,6 liter blod i en av de här bristningarna då. Och det är ganska mycket, och det höll de på med lite där. Och de kallade på en läkare, men jag är väldigt glad. Ibland tar de bort barnet då för att enbart så här fokusera på mamman och typ man behöver opereras och sådär. Men de behövde inte det, utan den läkaren kunde sy på plats direkt. Så att jag fick ligga kvar med henne i famnen under tiden de gjorde det. Och det är jag så himla lycklig över, att det inte blev mer dramatiskt än så. Och jag kommer ihåg att de var såhär, du förlorar en del blod nu, så vi får hålla lite koll på det. Så här, mår du illa? Jag bara, ja, det gör jag. Men det, jag bryr mig verkligen inte, för jag vill bara titta på henne. Och så höll de på att sy. Och det var också så här att jag bara, alltså gör vad ni vill. Men det som hände där, det spelar ingen roll, för jag är här med, det här, med den här liksom. Och det var bra. Det behövdes nog att jag skulle få lite, få den kicken, för att jag hade haft ont länge.
Alltså, skulle du säga, snacka om att du var värd att bara få vara där och bara få njuta.
Ja.
Och bara få stänga av allt andra.
Ja.
Gud vad du var värd det, känner jag. Och det är lite det jag känner också, det här med att du sa att det är så himla fint att höra en sån berättelse. Jag menar inte att det är finare än något annat, men jag känner verkligen att att jag unnar dig och alla som får lyckan att känna så. Det är så fint, och jag unnar verkligen, jag blir så glad av att få höra att det kan vara så, att man kan få känna det, och det är så fint tycker jag.
Bebisar.
Men det blev en juldagsbebis till slut.
Ja.
Och hur känns det då?
Ja, men det känns fint. Alltså det är ju hennes dag nu. Mm. Det är väldigt fint, för att min bästa kompis Linn, hon fyller också på den dagen, och hon är gudmor till Benny.
Perfekt.
Ja, så det blev fint på något sätt. Det var verkligen som att det var meningen att hon skulle komma då, att för nu har de sin egna dag. Det, alltså gud, jag kände det här om dagen gick jag, nu fyller hon 1 år, vilket hon inte har en aning om att hon gör, men det är hennes första födelse, och det känner nog många igen att man ändå vill fira den, och vi kommer ju såklart fira den med lite familj och inget speciellt, men vi kommer göra ett litet minikalas för henne. Och så gick jag in i en leksaksaffär här om dagen för att jag skulle köpa någon present. Och så var jag så här, och en julklapp och en present, och så här kommer det vara för mig för all framtid. Det kommer vara också lite det här dåliga samvetet, känner hon att hon har sin dag där på julen. Men alltså gud, så här är det, och vi kommer alltid vara med varandra. Alltså det är så fint, vi kommer vakna ihop i väldigt många år framöver, och det känner jag är en gåva, att hon alltid kommer också vara hemma, och förhoppningsvis.
Precis. Så fint. Och med det önskar vi god jul.
God jul
till alla lyssnare, och till dig.
Ja.
Och till din familj.
Tack.
Stort tack Julia Strid för att du ville dela med dig om denna fina julhistoria. En riktigt god jul önskar jag dig och din familj, och också dig kära lyssnare. Kram och ha en underbar julhelg. Och ja, om du lyssnar på det här någon annan gång under året, så ha en riktigt härlig dag. Kram!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.